Ja, vi ska tala om Yom Kippur. Jag ska översätta ifrån den här boken Shulchan Aruch, en väldigt förkortad version av Shulchan Aruch på spanska. Och i psalm 27 som man läser i på alla fall sefardiska synagogor, så läser man psalm 27 hela Elul efter bönerna då i synagogan. Där står det: Herren är mitt ljus och min frälsning. Herren är mitt ljus på Rosh Hashanah och han är min frälsning på Kippur, säger Midrash. Var och en väntar på den här mäktiga dagen som då vårat öde eller våran framtid kommer att bli bestämt och inskrivet och stämplat in. Vårat blir en domslut som görs under den här dagen. Men den som inte har kommit in i undervisningen och förstått ordentligt vad det handlar om, han kan inte förstå dimensionen, den riktiga dimensionen på Yom Kippur. Det finns en otrolig extraordinär kraft som gavs till den här dagen, som gör att till och med den judiska själen som är längst bort ifrån judendomen, kan man väl säga, han påverkas av den dagen. Trots att han inte känner något behov av att uppenbara sin judiska identitet, så kommer han till synagogan på Yom Kippur. Det är då som folk kommer till synagogan. Och för något år sedan så träffade vi under Sukkot en kvinna. Hon är inte speciellt religiös, kan man väl säga. Men hon var på en hembjuden till ett hem där vi också var bjudna. Och så samtalade vi om just Yom Kippur, att folk går till synagogan på Yom Kippur, även de som inte visar något intresse för Herren under året. Och då säger hon det, ja men det, man tänker så då att det är då som pappa är nära oss, och då vill man i alla fall vara med pappa en gång om året, trots att man inte vill lyda honom och göra vad han säger under året. Men i alla fall en dag om året så vill man komma till synagogan, för där finns pappa. Det var hennes version av anledningen till att även den mest sekulära juden vill då på Yom Kippur komma till synagogan. Och den här boken fortsätter och skriver: Var och en av Israels barn som är ättlingar till Jakob, som kallas Israel, äger en liten gnista av Jakobs själ, Nefesh Jakob som heter på hebreiska. Det är en gnista av Torans sanning som Jakob personifierade. Trots att en person har många synder och är långt ifrån judendomen, kan ändå inte den här gnistan som finns i hans själ utsläckas helt och fullt. På den här Yom Kippur-dagen så kommer en vind som kommer från de högsta himlarnas sfärer och kommer och blåser ljuset som lyser upp vår ande och hjälper oss att förkasta ett liberalt liv, kan man väl säga, ett frihetsliv inom citationstecken. Och att man frigör sig från judendomens krav utan den moraliska broms som den sätter över oss. Den här vinden uppväcker vår eviga flamma i oss, och effekten då är olika. På vissa individer så uppmanar den att de ska föröka sin överlåtelse, sin iver och sitt brinnande, och att hålla kvar sin upphöjda ställning, sin andliga höghet. Andra får bara en liten knuff som inte håller under lång tid. Det kan vara bara för att stilla ett samvete som är oroligt. en enkel entusiasm som försvinner sedan efter Yom Kippur. Allt beror på den iver som man har haft när man förbereder sig för att ta emot det här himmelska, vad kallar det, blåsten, vinden, som är till för att uppliva våran judiska flamma. Tack vare våran förståelse av värdet av den här stora dagen och dess inflytande. Så vi läser i Mishnah Yoma kapitel 8. Rabbi Akiva säger: ni är lyckliga Israel. Se vilken ni blir renade inför och vem som renar er. På samma sätt som Mikve, alltså det religiösa badet eller rituella badet, dopet, renar de orena, så renar Gud Israel. Det faktum att Israel är sammankopplat med Gud gör att synden försvinner. För Gud, som är källan till all fullkomlighet, han tar bort all ofullkomlighet och alla brister hos dem som förenar sig med honom. Vi förstår därför den här jämförelsen som Mikven som i sin natur inte kan någon gång bli oren. En Mikve kan aldrig bli oren. Och den renar därför de som doppar sig i den. Men de synder som Israel får förlåtelse för på Yom Kippur-dagen kan bara bli förlåtna om man omvänder sig först, och man måste bestämma sig för att inte fortsätta att synda, annars får man inte förlåtelse. Det är ett bud att äta och dricka på aftonen innan Yom Kippur. Våra visa sa att den här respekten som man har i den nionde Tishri, alltså den dagen innan Yom Kippur, med att man äter för att hylla den dagen som kommer, den stora Kippur-dagen, det är som om man hade fastat under hela den dagen. Man brukar gå till begravningsplatserna dagen innan Yom Kippur, precis som dagen innan Rosh Hashanah, för att be och åberopa de här rättfärdiga människornas meriter då. Man ger också rikligt med tzedaka, alltså almosor, gåvor, och hjälper de fattiga. Man rekommenderas också att göra tevila, att doppa sig i en mikve för att rena sig dagen innan Yom Kippur. Och så finns en tradition som kallas för kaparot, som finns olika åsikter om bland rabbinerna. Många accepterar det, men andra accepterar det inte. Och det gör man då dagen innan Kippur. Man slaktar en kyckling för varje medlem i familjen, en tupp för männen och en kyckling eller en höna för kvinnorna. En enda tupp kan räcka också för en hel familj. Innan man slaktar den så skakar man, eller man snurrar den över huvudet och säger en formel som man översätter ungefär så här: den här kycklingen eller hönan kommer i mitt ställe, den ersätter mig och är min förlåtelse. Denna kyckling går till döden och jag går till livet, till ett långt och fridsamt liv. Man kan inte mena att den här handlingen har något inflytande till en riktig förlåtelse. Men om man dominerar sin judiska natur under Guds vilja och tror att istället för kycklingen så skulle man själv behöva dö på grund av sina synder, så är den här omvändelsen verkligen, den blir mottagen utav den allsmäktige. Sen brukar man ge de här kaparot, de här kycklingarna och tupparna, hönorna och tupparna, till behövande människor. Eller så köper man dem då och ger pengarna till de fattiga, de behövande. När det gäller kaparot så är jag inte överens om det, och andra som inte också det, för att det är ett sätt att det är ett offer som inte Herren har sagt i Toran. Men själva grundidén håller jag med om, att man är, som det står här, man skulle behöva dö för sina synder. Och då gör man det som en symbolisk handling, att ett djur får dö istället då. Hela den här principen med offren i templet är ju det här, och det symboliserar ju Messias offer. Och ju mer tiden går, desto mer så klarnar tanken för mig att förstå offren i templet i förhållande till Messias offer. Offren i templet har att göra med försoning och förlåtelse i det här livet. Men för att få försoning och förlåtelse för det eviga livet så krävs ett bättre offer. Och det är Messias offer som har med det tillkommande livet att göra. Det har med vårt förhållande till Hashem i himlen att göra. Det ligger på ett djupare plan, på en annan nivå, en annan värld. Och det offret tar inte bort effekterna av offren som man gör i templet. Och nu har vi inget tempel, men det kommer ju att byggas upp igen. Och även under de första åren efter Jeshuas uppståndelse så offrade ju hans lärjungar i templet. Paulus är ett exempel på det, och andra utav hans lärjungar. Inte bara högtidsoffren utan även andra typer av offer. Och den betoning som han har gjort i den kristna världen, att när Messias offrade så tog han bort tempeloffren. Den kan jag inte stödja, för det skulle gå mot Toran. Men jag har försökt att förstå den här då. Vad menas med det här? Hur ska man tolka det här? Hebreerbrevet är också, har ju sin tolkning av det här. Och som jag ser det är att de offer som offras i den här världen, de fysiska offer, de påverkar vårt liv här och nu. Och om man inte får tag på det offer som finns i himlen, som är Messias offer, så får man inte den eviga försoningen. Men konsekvenserna av ens synd i den här världen behöver man offer för i templet. Därför så är det starkare konsekvenser av synden när vi inte har något tempel. Så det jag önskar, och jag ber varje dag, att templet ska byggas upp. För det kommer att påverka Israels situation och världens situation. För det är också även för världen som man offrar i templet. Nu, vi talar om nu dagen innan Yom Kippur. De brister eller de förolämpningar som man har gjort mot sin medmänniska blir inte förlåtna om den skyldige inte reparerar den skada som han har gjort och ber om förlåtelse. Om den som har blivit förolämpad inte vill förlåta, så måste man begära om förlåtelse en gång till. Och då tar man med sig tre personer och ber igen om förlåtelse, om det nu är nödvändigt. När man har gjort det tre gånger och den som har blivit förolämpad inte vill förlåta, så har man ingen plikt att fortsätta att be om förlåtelse. Men man samlar då 10 personer och man säger till dem: jag har gjort det här felsteget mot den och den, och jag har bett om förlåtelse, men han vill inte förlåta mig. Eller hon då. Om det är en rabbin eller läromästare som man har förolämpat, så bör man fortsätta att be om förlåtelse så många gånger som behövs till dess att man får förlåtelse. Och den som då har blivit förolämpad får inte vara grym, utan måste acceptera snabbt förlåtelsebönen utan att hålla någon bitterhet emot henne. Om den där man har förolämpat har dött, så går man till graven och har med sig 10 personer och säger: jag har syndat mot Gud och mot den här personen. På eftermiddagen innan man går till synagogan ber man varandra om förlåtelse. Barnen ber sina föräldrar om förlåtelse. Makar ber varandra om förlåtelse. Och den som är en lärjunge bör också be sin läromästare om förlåtelse. Nu så vill jag poängtera här att Jeshua sa att vi inte ska ha lärjungar. Därför så anser jag inte att Yeshua troende människor bör kalla någon annan för sin lärjunge. Utan det är, vi är lärjungar till Yeshua. Och det är honom vi ska göra lärjungar till. Så därför så har jag inga lärjungar. Men när jag var i Amerika så var det en del som sa att du har ju många lärjungar. Jag har inga lärjungar. Och jag anser att det är fel att säga att jag har lärjungar. Det finns ingenting i de apostoliska skrifterna som talar om att någon utav de ledare som fanns hade egna lärjungar. Lärjungar, det var bara lärjungar till Yeshua som man arbetade med. Däremot så har jag elever, jag har folk som följer min undervisning och så vidare. Men just att kalla dem för lärjungar, och det har ju också med den relation som då på den tiden fanns mellan en rabbin och hans lärjunga. På den tiden var det väldigt, väldigt starkt. Det fungerar inte idag på samma sätt som då på den tiden. Så jag tycker att vi ska undvika ordet lärjungar. Att vi har inga lärjungar, vi som andliga ledare. På eftermiddagen går man till mincha efter att ha tvättat sig ordentligt, badat och ren och snygga kläder. Och sådana här lite speciella böner då för som man förbereder sig för inför Yom Kippur. Och sen går man hem och äter Seuda Mafseket, som betyder avslutande måltid. Och det gör man då innan Kippur, den sista måltiden man får äta innan Kippur. Och den måste man ju avsluta ganska lång tid innan solnedgången. Fastan börjar ju innan solnedgången, det står ju om det i Toran. Och den slutar dagen efter man kan se tre stjärnor. Det är 25 timmars fasta. Man rekommenderas att äta lättsmält mat, lättsmälta livsmedel. Och avstå från att dricka alkoholdrycker eller mat med starka kryddor. För det kan göra att man får utlösning på natten, som då gör att man blir oren i sin kropp under Yom Kippur. Den här måltiden bör ätas i en atmosfär av avskildhet, kedushas, helighet. På samma sätt som altaret så är bordet, enligt våra visa, den har en försonande verkan genom de samtal om Toran som man håller tillsammans med maten. Och att man tänker på de fattiga och även bjuder in dem till sina måltider. Och speciellt så bör man ju tänka på det också under den här sista måltiden innan Yom Kippur, Seuda Mafseket. Efter Seuda Mafseket, innan man går till synagogan, och det är ju då vid det tillfället då Rahamim, portarna öppnas, det är alltså barmhärtighetens portar, så välsignar var och en sina barn och önskar att de ska bli inskrivna i livets bok som trogna tjänare till den allsmäktige, och att de får meriten att etablera en avkomma som är rättfärdig och få de medel som de behöver för att kunna leva i fred och studera Toran och uppfylla buden. I Jesaja 58:13 står det att Herrens heliga dag är värd att respekteras. Våra visa förklarar att den här versen talar om Yom Kippur, som vi bör hedra genom att sätta på oss högtidskläder och lysa upp huset innan Yom Kippur börjar. Och vi täcker också borden med dukar som vi gör inför sabbaten. När det gäller ljus för att hedra Kippur, så brukar man tända ljus på Kippurafton som på sabbaten. Och innan man tänder dem så säger man välsignelsen. Ja, välsignad vare du, den evige vår Gud, världens kung, som har avskilt oss med sina bud och bjudit oss att tända Yom HaKippurim ljus. Och om det är på sabbaten så säger man båda delarna, som har bjudit oss att tända ljus för sabbat och Yom HaKippurim. Det är också vanligt att tända många ljus i synagogan. Vad är det som är förbjudet på Yom Kippur? Arbete är ju förbjudet, precis som för sabbaten då. Allt som är förbjudet på sabbaten är också förbjudet på Kippur. Den som då bryter mot något av det här som är med i omskärelseförbundet, han får straffet som heter karet, där hans själ klipps av ifrån den gudomliga roten och han blir andligt död. Man ska avhålla sig från fem olika saker. I Yom Kippur, det finns alltså extra förbud för Yom Kippur, om man då tänker på vanliga sabbaten. Och det gäller både natten och dagen. Och det är under de här 25 timmarna som man fastar. Det bygger också på att Toran säger inte just ordet fasta, utan man ska späka sin själ. Och det innebär alltså mer än att bara fasta. Men i första hand så talar de fasta, enligt den muntliga tolkningen av det här ordet. Men det är inte bara fasta, utan därför så är det mer saker man gör för att visa att man späkar sig, det är ett gammalt ord. Det första är att man inte äter och inte dricker. Alltså en total fasta. Och man tar inte den minsta lilla droppe. Man borstar inte tänderna till exempel. Barn som är mindre än 9 år bör inte fasta helt. Efter 9 år så kan de vänja sig att fasta 2-3 timmar. Om man då räknar från när de brukar äta. De barn som är 11 år kan man låta fasta hela dagen. Om de inte är svaga då. Från och med att de blir 12 när de är flickor och 13 år när de är pojkar, så har de ju plikten att fasta om de är judar. Nu talar vi till icke-judar, och för att säga att de som inte är judar får ta det här budet på sig om de vill. Och det blir en stor välsignelse för icke-judar, de rättfärdiga bland folken, att ta det här budet. Och även då deras barn då, och då anser jag att samma ålder gäller här, 12 år för flickor och 13 år för pojkar. Att man bör vänja sina barn att fasta på Yom Kippur. Och de som är svaga, det finns ju sådana som svimmar och så här, så får man ge dem en typ av dricka eller någonting sådär, så att de klarar resten av dagen. Om de inte nu då är 12 eller 13 år. Det finns lite hjälpmedel som man kan göra för att kunna klara fasta. I kanal 7, som också är en skriven nyhetsmedia i Israel, Arutz Sheva som heter, där gav de tips för att förbereda för fastan inför fastan 2011 då, för 2 år sedan, Yom Kippur. Och jag ska försöka översätta här från engelska. Och man ska dricka minst 2 liter vatten per dag dagarna innan fastan och äta fullkorn eller hela korn och grönsaker dagen innan. Man ska bör undvika socker och kryddad mat eller friterat och salt mat som ger törst då, va. Och de som dricker viktiga mängder av koffein dagligen, då blir de uppmanade att dra ner på sitt dagliga intag under flera dagar av mindre och mindre, så att de inte får abstinensbesvär utav att inte få sitt koffein. För det kan bli huvudvärk och illamående utav det. Den här sista måltiden som kallas då Seuda Mafseket, den bör inte ha mat som man inte är van vid och inte vara kryddad och inte heller friterad. Och man bör undvika blomkål, broccoli och även vitkål då. Sen pratade jag med en rabbin för ett år sedan och berättade om en person som har väldigt svårt fasta, som mår illa och blir sjuk om den inte får mat i rätt tid då. Och då sa han, det finns ett sätt som vi känner till sedan många år tillbaka. Säg till den här personen att dricka druvjuice, flera liter druvjuice under flera dagar innan Yom Kippur. Så lovar jag att den här personen kommer inte ha samma problem under Kippur som innan. Och den här personen drack druvjuice ganska mycket druvjuice innan, och det blir bättre faktiskt. Så det är också en sak man kan tänka. Då får man in sin typ av någonting i kroppen som förbereds då för fastan när man dricker mycket druvjuice innan Yom Kippur. Ska vi fortsätta med boken här då? Det andra som är förbjudet, det är att man inte får tvätta sig. Man får inte tvätta sig med kallvatten och inte heller med varmvatten. För att man ska njuta av att tvätta sig. Det gäller alltså inte hygienisk tvätt. När man då vaknar på morgonen så gör man inte den vanliga handtvätten. Ända till handlederna. Utan man häller bara till halva fingrarna kan man säga. De fuktiga fingrarna kan man ta bort skräpet i ögonen med. Och när man då har varit på toaletten och gjort sina behov så tvättar man sina händer, men man begränsar sig bara till det som är absolut nödvändigt. Prästerna tvättar sina händer som vanligt innan de gör välsignelsen i synagogan. En svag person som lider om den inte får tvätta sitt ansikte får göra det, men han får inte skölja sin mun. Det tredje förbudet på Yom Kippur är att smörja sig. Och det innebär ju då deodorant, parfym, vad som helst, eller salvor och sådant. Det fjärde är att man inte får sätta på sig skor som är gjorda av läder. Det får inte finnas läder överhuvudtaget på skorna. Allt annat material är tillåtet. Det femte är att man inte får ha intima relationer med sin make eller maka. Och man använder samma regler här som under nidaperioden. Man rör inte vid varandra. Nidaperioden är ju när kvinnan har sin menstruation. Då rör man inte vid varandra rent fysiskt, man och kvinna. Den som är sjuk på Kippur då, vad får den göra? Om en läkare säger att han bör äta, så måste den äta om hans liv är i fara. Trots att den här personen inte håller med läkaren, så ska man ändå ge den här personen mat. Och om den sjuke säger att han måste äta, och trots att läkaren inte anser att det är behövande, så lyssnar man på den sjukes uppfattningar och inte på läkaren. Trots att läkaren säger att maten kan göra det svårare för den sjuke, så får ändå den sjukes uppfattning företräde framför läkaren. Och i det fallet så måste man påminna den sjuke att det är Kippur, om han nu skulle ha glömt det. Och om en allvarligt sjuk person vägrar att äta för att han är rädd för att det är Yom Kippur och att det ska bli konsekvenser då, så måste man tvinga den här personen att äta. Om en läkare anser att den sjuke bör äta och en annan läkare att han kan fasta, så fastar den inte, den personen. Den som är sjuk som måste äta tar små mängder mat, mindre än 30 gram under mer än 9 minuter och mindre än 40 gram vätska under mer än 9 minuter. Men ett sånt sätt att äta gäller inte för den sjuke som har ett sånt tillstånd att han måste äta på ett vanligt sätt. Om en person får en kris som kallas för bulimi, det är alltså en hetshunger, som visar sig, symptomen är att man inte kan se längre, det blir mörkt för ögonen, så måste man ge personen omedelbart tills han får sin syn tillbaka. Även om man bara har mat som inte är kasher, så måste man ge det direkt utan att dröja. En sjuk som äter på Kippur den mängd som krävs för att göra Birkat Hamazon ska göra den här bönen om han är så frisk så att han kan säga bönen. Och då säger han, ja, levi, ja, vår, den här extra bönen som han gör. och lägger han till Beyoma Kippurim Hazeh. Om det är Shabbat så lägger han till Retzevi Ahalitzeno, som man brukar göra på sabbaten. De som är med barn och som ammar, de behöver också fasta på hela Yom Kippur-dagen. Den som är med barn och känner lukten av mat, och här finns ett ord som i Spanien betyder svimma, men jag tror inte det är riktigt så starkt, men låt säga att det är svimmar då, och bleknar trots att den personen inte begär att få äta, så påminner man om att det är Kippur. Om inte personen svarar så kan man ge den lite grann att äta, små mängder då, som vi nämnt om tidigare. Den som har fött de tre första dagarna efter födelsen bör de inte fasta, även om de önskar att fasta. Från fjärde dagen fram till sjunde dagen bör de heller inte fasta, utom när det är ett specialfall där läkaren säger att fastan inte påverkar hälsan, och när personen själv säger att hon inte vill äta. Om man inte rådfrågar en läkare så ska hon inte fasta. Från och med den åttonde dagen så är hon skyldig att fasta som vilken annan person som helst i Israel. Under tiden det är dag, alltså innan solen har gått ner, går man till synagogan och tar på sig talit för hela kvällsbönen. Och den enda gången under året som man har talit på sig på kvällsbönen. Den första bönen i synagogan kallas för Kol Nidrei, som är alla eder eller alla löften som man har gjort. Och då är det alltså att man annullerar sina löften som inte man har kunnat uppfylla. Alltså religiösa löften då. Och eftersom man inte bör göra en sån annullering på sabbat, vilket då Yom Kippur är, så gör man det innan Yom Kippur börjar eller innan solen går ner då. Och då när man gör det så tar man ut alla torarullarna från det skåpet där de står. Och då säger man den här bönen tre gånger. Och så sätter man tillbaka torarullarna i skåpet och fortsätter med kvällsbönen. Och när man läser ut Shema så säger man den andra delen. Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Vaed, högt. Och den enda gången under hela året som man uttalar den delen högt. Alla de andra gångerna säger man det tyst. Och under Amidah-bönen, den som är huvudbönen, så säger man speciella tillägg. På morgonen då så har man Shacharit-bön. Och man går upp tidigt. Fram till huvudbönen så är det en likadan bön som alla högtidsböner. Så tar man ut två torarullar. Den första texten som man läser är tredje Mosebok 16, 1-34. Och den här texten läses av sex personer. Som vi har sagt tidigare, antalet personer som går upp och läser Toran visar vilken andlig nivå högtiden har. Och här ser vi att man tar upp sex personer under Yom Kippur och man tar upp sju personer under sabbaten. Sabbaten är alltså, den veckosabbaten är alltså högre än Yom Kippur. Men om nu Yom Kippur infaller på sabbaten så tar man upp sju stycken. Maptir läses ifrån fjärde Mosebok 29, 7-11. Och Haftarah-texten är Jesaja 57, 14 till och med kapitel 58, vers 14. Om man gör Brit Mila på Yom Kippur så gör man det efter man har läst Toran. Och i det här fallet så gör man inte ceremonin över en vinbägare som man brukar göra. Varje högtid har vi ju en mosafbön som är motsvarande det extra offer som man offrade på högtiderna. Under mosafbönen så läser man Seder HaAvodah. Och det är alltså en fullständig berättelse på hur det gick till när överste prästen gick in i det allra heligaste under Yom Kippur under templets tid. Allting läser man för att komma ihåg då vad som hände under Yom Kippur när det fanns ett tempel. Och under den här läsningen då så gör man som man gjorde i templet, att man böjde knä varje gång överste prästen uttalade Herrens namn. Och då gör man det i synagogan, men det är viktigt att man inte böjer knän på golvet, utan man har alltid någonting emellan, en matta eller en pappersbit eller någonting, så att man inte böjer knäna direkt på golvet. Man kan också ha en tygbit. På eftermiddagen då, lite senare, så läser man minchabönen. Och då tar man ut en torarulle och tre stycken läsare går fram och läser. Texten är från tredje Mosebok 8, 1 till och med 30. Och haftara-texten är från Jonas bok. Alltså hela Jonas bok 1 till och med 4 och 11. Och så läser man tre verser från Mika också. Mika 7, 18 till och med 20. Och efter mincha så lägger man till en speciell bön som heter Neila. Och den börjar lite innan solen går ner. Och den slutar när stjärnorna syns. Nila betyder att portarna stängs. Och det är Yom Kippurs högsta punkt. Och det är då som det gudomliga domslutet avslutas. Och det är helt klart att de som är gudfruktiga, de koncentrerar sig mer på sina böner. Och de är väldigt noggrann, man är noggrann med att man verkligen gör omvändelse inför Herren. Teshuva, som det heter på hebreiska. Och istället för då att be, skriv in oss i livets bok, som man har bett under hela dagen och under tidigare dagar också, så säger man: försegla oss i livets bok. Och vad jag tror när det gäller det här med livets bok, det som vi ber om nu både på Rosh Hashanah och Yom Kippur, att man ska bli inskriven till liv, och även, det finns ju många böcker i himlen då, att man får bli inskrivna i olika böcker då som ger välgång under året, så är det inte i första hand det eviga livets bok vi talar om, trots att man, många kanske tänker på det, men vi talar om att man får bli inskriven till liv under ett år framåt. Att man inte ska behöva dö under det här året som du har börjat. Och även att Herren ska förse en med allt man behöver. Och då så ber man att man ska få bli inskriven, och i det här fallet förseglad till liv under det här året som kommer. Och det här är också en reflex från det som är i den andliga världen, eller det eviga livet, att man blir inskriven och man blir förseglad i livets bok som finns i himlen, som är för hela evigheten. Och det var den boken som Yeshua talar om, som vi ser också i uppenbarelseboken. Moshe Rabbeinu nämnde ju också om att han skulle förlåt folket, annars får du sudda ut mig ur den bok du skriver i. Man kan ju fråga sig om han menar livets bok för det eviga livet, eller om man då kanske menar Toran. Det som är intressant är just att i den parashan som är just den veckan när Moshe Rabbeinu ber att hans namn ska bli utsuddat ur boken om han inte förlåter Israel, där finns inte Moshes namn med en enda gång. Så på ett sätt så blev han utsuddad ur den veckans parasha. Det betyder inte att Hashem inte har förlåtit folket, men i alla fall så ser vi effekten av Moshe Rabbeinus bön där, att hans namn inte finns med i den parashan som det talar om där. Men han kanske talar om livets bok också där. Och Paulus säger också att jag skulle önska att jag vore bortkastad från Messias om det skulle kunna gagna mina bröder i köttet. Så där ser vi då att det finns en livets bok som talar om det eviga livet i himlen. Och den som inte är skriven i livets bok kommer att kastas i eldsjön, nämndes det om i uppenbarelseboken. Och här finns ju, alltså finns många böcker. Böcker är ju också symboliskt. Jag tror inte det finns böcker som vi tänker böcker eller bokrullar då. Utan det är en form av register, en form av inskrivning, en form av att man, det blir ett domslut som kommer att uppfyllas under året som kommer då. Och därför så, vi arbetar ju i olika nivåer här. Så när vi talar om Yom Kippur, att vi ska bli inskrivna i livets bok, så tänker vi i första hand på det år som kommer. Prästerna välsignar folket strax innan solnedgången under repetitionen av huvudbönen. Och så säger man förlåtelsebönerna en gång till. Och så spelar man, eller stöter i shofar, som sen avslutas med kaddishbönen och sen en teruah gedolah. Väldigt lång, och det kallas för teruah gedolah, den stora teruah. Och det, på det sättet så avslutas Yom Kippur. När man nu har lämnat Kippur, det finns ju samma avslutningsbön som för sabbaten då, som man gör. Det är alltså Amidabönen, kvällsbönen. Efter arvitbönen då gör man havdalah över vin och inte över kryddorna, besamim, som man brukar göra när det är sabbat. Men det år som Kippur infaller på sabbaten så gör man också välsignelsen över kryddorna, besamim. Och för att göra välsignelsen över ljuset då, eller flammans låga, borei meorei ha'esh, så använder man ett ljus som har varit tänt från innan Kippur börjar. Man måste ha ett ljus som då varar i 26 timmar och så här. Och efter arvitbönen, kvällsbönen, så brukar man göra den här välsignelsen över månen som man gör en gång om månaden. När man då kommer hem så äter man i en atmosfär av riktig glädje. Glädje för att man vet att man har fått sina synder förlåtna och man har blivit renad. Och efter kvällsmaten så gör man det första arbetet som man kan då för att börja bygga suckan. För att då man ska förena ett bud med ett annat. Och vi brukar plocka ut pinnarna och sätta upp lite grann på suckan på kvällen efter Yom Kippur. Och sen har man ju då dagen efter man kan göra färdigt suckan då. Den gör man så fort som möjligt. När vi nu tänker på Messias så rekommenderar jag att man läser igenom hela Hebreerbrevet. Ramen för Hebreerbrevet är Yom Kippur. Men man läser texterna i tredje Mosebok om Yom Kippur. Man kan ju också läsa om offren i fjärde Mosebok. Men också Hebreerbrevet som talar om Yeshuas offer i himlen, som de motsvarade i Kippur-offret i templet. Och det rekommenderar jag dem, alla som lyssnar på min undervisning, att göra. Då vill jag tacka för idag. Jag önskar Guds välsignelse och en välsignad Yom Kippur.